Det är fredagen den 20 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss, till Ledarredaktionens fredagsövning. Där jag börjar med att helt frankt konstatera att ännu en vecka har gått från våra liv och numera tillhör de dagar, år och epoker som inte längre är våra att forma, skapa eller uppleva, utan blott att minnas och kanske träta om. Den 19 mars 2026 må vara igår, men när det gäller våra möjligheter att göra den dagen på något sätt annorlunda eller speciell kunde den lika gärna vara den 22 november 1963, den 1 september 1939 eller den 15 mars år 44 före Kristus, för att bara välja några datum ur högen. Nyss fanns den där, dagen var vår att göra till precis vad vi ville av den, forma den lik bivax i våra händer, måla den med vilka kulörer och nyanser vår fantasi och förmåga kunde föreställa sig, för att sedan leda fram till vad som helst våra drömmar önskade. Nu är det inte längre så, dess färger har torkat, dess utfall är bestämt, dess derivator har en gång för alla definierats och dess historia har stelnat, likt marmorn i det stoder och byst som sedan århundraden bidar i de svala salarna på Louvren eller British Museum. Jag tänker på Yusarian som fäktar framför kamraterna och säger nu, nu, nu! Där gick ännu ett ögonblick och försvann från era liv, ett i sänder, men snabbt åtfyllt av ännu ett som lämnats, och där gick det till och det går bara inte att fånga dem. Pang! Nyss stod du storögd framför fröken som skrivit välkomna klass 1A på svarta tavlan, men det kunde du inte läsa än, och boom så står du där stinkande av Axe Deo och henkelrocken och vrålar homosex och komplex, student 96 och för fan vad vi är bra. Och crash så ligger du i en landstingssäng med ett litet knyte mot bröstet som bara skriker och du fattar ingenting, men du känner det första doften från det slämmiga skinnet på det lilla huvudet i halsgropen framför dig, och cracka damm så är samma huvud 4 centimeter längre än vad du är och luktar numera också svett och tonår och nutidens motsvarighet till Axe Deo och har mörk röst och kramar dig tillbaks med kraftiga armar och det där glesa, slämmiga håret har ersatts med en riktig manban. Ja, ni fattar mina poänger, ni fattar Yusarians poänger. De kommer alltid fortsätta höja antalet stridsflygningar, så passa på och lev mellan dem. Eller gör som R och planera en flykt till Sverige. Visste ni förresten att Moment 22 fick en tämligen usel och okänd uppföljare på 90-talet? Nu vet ni det och nu kan ni glömma det igen. Och såklart handlade det där mer om 50-talet och McCarthy-eran än om andra världskriget, precis som MASH förstås handlade om Vietnam och inte Korea. För så där funkar det. Vissa budskap kräver att man lånar ut garderoben och flyttar runt i dekorförrådet. Men frågan är hur många det är som låter sig luras av att Hitler kallas för Herr Kleven eller att Churchill går under ett namnet Krilon. Det vet jag inte, det vet nog inte heller Josarien heller, men jag vet att mycket, mycket snart kommer även den 20 mars, det vill säga vårdagjämningen 2026, att få sin bestämda plats på historiens hyllor, lika oåtkomligt för våra önskningar och vår längtan som alla andra passerade dagar. Kanske lyssnar ni rent av på det här den 21 eller 22 mars, eller än senare, och då blir ju poängen än tydligare. Crash, boom, bang, så går livet. Du kommer inte dröja länge innan jag kommer säga Tove, är vi nöjda med detta? Och inte så mycket ytterligare än så för att dagens alla röster ska ha stelnat i historiska citat och Robin Williams ska betrakta de där koagulerade bilderna från vår tid och säga till pojkarna att de är alla döda. I väntan på Robin Williams, i väntan på döden och i väntan på vårdagjämningen, så när vi spelar in det här ännu en timme bort, ska vi ägna den närmaste timmen åt att trassla ut samtidens nystan för er. Så, sup up your beers and collect your fags och häng med oss. Och med oss menar jag förstås mig själv och mina tränarkollegor, som idag heter Mattias Svensson, Tove Livendal och Paulina Neuding. Varmt välkomna.
Tack så mycket. Hej.
Tove, kul att ha dig här igen.
Ja, men tackar. Mm. Roligt att vara här.
Du vilade senast.
Mm.
Du, de gånger man är utanför laget, sitter man och lyssnar och tänker skönt att jag slapp, eller tänker man fan, där borde jag varit med och styrt upp?
Nej, alltså jag ägnade mig ju förra fredagen åt att vara i bagerstugan i Jämtland och baka tunnbröd, så jag var väldigt nöjd med att vara där jag var. Sen satt jag och lyssnade på er när jag satt och vävde hemma.
Mm.
Och då var det mest, jag satt och skrattade åt den här enorma njuggheten som plötsligt gör sig påminn när det blir frågesport.
Ja, den där sista kvarten, det är inte trevligt alltså. Det är jättevarmt och kollegialt, helt plötsligt så är det så här otroligt sippt och otrevligt, icke-generöst.
Mycket småsint.
Vi är också glada att du var i bagarstugan, för på måndagen fick vi ju faktiskt smaka på ditt tunnbröd. Det var delikat.
Mm.
Jaha, Mattias, hur är läget med dig?
Joas.
Du, följer du hockeyn? Avgörande för Gnaget ikväll?
Inte avgörande, men...
Nej, det är, kanske, är det bästa sju kanske till och med?
Ja,
det är så jäkla många matcher.
Det är så nu, och det är ju tur.
Ja. Du, snart dags att byta däck, eller redan gjort?
Nej, jag byter inte däck på cykeln förrän efter andra hemmamatchen, vis av erfarenhet från att ha...
Men det är bilen jag pratar om, Kåre. Det är bilen jag pratar om.
I snöblandat regn till Örgryte hemma.
Du, Halmstad hemma i år i premiären, lagom start.
Ja, det gick ju åt helvete sist i avslutande, så det kan bara gå bättre.
Paulina, vad ska vi kallprata om?
Jag vet inte.
Polen möter Albanien nästa vecka. Vinnaren möter antingen Ukraina eller Sverige direkt avgör en kvalmatch. Hur är känslan inför det?
Precis, jag känner att det liksom... Jag hade faktiskt inte alls koll på detta.
Nej, det förstår jag. Polens landslag i fotboll kallas ju antingen, nu ska vi se här, Biało-Czerwoni eller Orli. Vad föredrar du? Uttalar jag rätt förresten?
Nej. Men det är inte så lätt.
Det första skulle då vara de rödvita, eller möjligtvis vitröda, och det andra örnarna faktiskt. Jaha, Mattias, minns du när vi mötte Polen våren 89 i VM-kvalet?
Och Johnny Brotto.
Ja, han var med. Men, och Ravel, polackerna slog in en frispark från, tror jag, 40 meter. Och Ravelli hoppade rakt in i stolpen. Och jag var där på Råsunda och satt precis under den lilla, lilla polska klacken som kom från ambassaden, tror jag.
Ja. Jag är ju gammal nog att minnas Boniek och VM 1982 i Spanien när Polen kom trea.
Ja, det gjorde de. De var bra på den tiden. 74 kom de också trea. Lato gjorde massa mål då.
Bra content, hörni.
Hörni, har vi alienerat tillräckligt mitt enläsare nu, tror ni?
Ja.
Ja, toppen. Då slutar vi.
Det borde räcka.
Då slutar vi tramsa och drar igång. Och då ska vi börja med veckans stora snackis inrikespolitiskt. Konflikten, krisen, klyftan, tumultet, vad ni vill, inom Liberalerna.
Ja, jag trodde du skulle prata Iran.
Iran, sådana perifera saker. Vi kommer dit sen. Men först ska vi på det viktiga. Liberalerna är ju lite vad Osmanska riket var på 1800-talet för Europa, är då Liberalerna för svensk politik. Och i övermorgon ska man ha extra landsmöte och bestämma om Simona Mobansson ska fortsätta få leda partiet. Och då i enlighet med de nya beslut kring SD som man tog förra veckan. Tove, vi pratade om det här i förra fredag, men då var ju inte du med, så jag tänkte börja med dig. Förra veckan när allt det här blev offentligt, vad tänkte du först då?
Jag tänkte att äntligen i bemärkelsen att jag har ju funderat på hur länge de skulle fortsätta att befinna sig i en helt orimlig, orealistisk position. Så att sen blev jag väl liksom alla lite så här, tagen av hela den här liksom, inramningen och den här kramen och allting som jag tror var spontan och inte planerad. Och sen har vi ju liksom varit helt fixerade vid det, men i sak så gör Simona Mohensson rätt. Och jag tycker att båda de texter som jag också haft på sidan, dels den som Mattias skrev, men också Mauricio Rojas, är liksom just så där bortom allt larm och drama, så är det precis vad det handlar om.
Mattias, påminn de som inte har läst, vad skrev du om detta?
Jag skrev att det finns liksom inget optimalt sätt att landa om man ser sig som definierade utifrån sin inställning till ett annat parti. Det finns liksom inget rätt svar där att söka, så det enda som kan rädda Liberalerna, det är om de slutar söka ett sånt rätt svar och börjar intressera sig för faktisk politik. Och där har de ju en väldigt framgångsrik ideologi att hålla sig till och implementera, som inte minst behövs i dessa dagar.
Okej, okay, så du tyckte också det här var bra?
Det var väl bättre än den fullkomligt obegripliga inställning de hade förut. Därför att nu har man flyttat de röda linjerna från form och regering till ett antal sakområden. För folkpartistiska för min smak. Men en uppgörelse som ju liksom är kriterier för... Ja, antingen så regerar vi på det här eller så regerar vi inte.
Mm. Vi tog upp förra veckan någonting som vi var lite förvånade över, och det var ju att Liberalerna inte tog bort de röda linjerna och lät det vara nog, utan tvärtom blev det första av de borgerliga partierna som sa att Sverigedemokraterna ska ingå i regering. Det vill säga att man tog steget kanske längre än många hade förväntat sig. Vad tänker du om det?
Ja, men det överraskades jag också över, och sen så tänkte jag att det är kanske inte så begåvat att man skulle kunna ha kvar någonting att förhandla med när det väl blir dags. Att då hade det varit kanske bättre att säga att ja, vi är beredda att släppa in SD i en regering som vi själva sitter i, under förutsättning att vi kan enas om en bra agenda. Mm. Det tänker jag. Men ja, jag tycker man ibland så tenderar man att överskatta den enormt strategiska, genomtänkta agendan som finns när det sker. Hon hade ett behov av att säga att nu kör vi på det här. Och det är det som kommer att gälla, och blev övertydlig i det. Och jag är inte säker på att hon har vägt alla ord på guldvågen, utan men det budskapet har ju ändå gått hem, får man säga.
Mm. Det var ju så, tror jag, att det här var ju ändå en liten strategi där man ändå ville ha något sakpolitiskt innehåll, så att man internt skulle kunna säga så här att ja, men nu har vi faktiskt en sakpolitisk vinst där, och då kanske man var lite översmart någonstans där. Men det är det som ligger bakom. Apropå det, vad hon säger i olika sammanhang, jag tror ju Liberalerna och Sverigedemokraterna kommer passa väldigt bra ihop när det gäller intern partikultur, för Liberalerna har ju också börjat spela in varandra och läcka till media, har ni hört om det? För det gör ju
det
Sverigedemokraterna.
Det smittade snabbt.
Ja, det gick otroligt snabbt.
Och de får bli väldigt toppstyrda på samma sätt.
Ja, ja, men precis. Men det här med att sitta med en liten bugg eller mikrofon i fickan och sen omedelbart skicka det till Expressen, det kändes extremt sverigedemokratiskt. Mm. Normalisering pågår, som vänster säger. Paulina, du har haft en vecka på dig att landa i Liberalernas omsvängning. Du pratade om den förra veckan. Har några nya tankar dykt upp?
Nej, men jag tycker det är toppen, och det är liksom det enda Liberalerna kan göra för att överleva som parti. Sen är det så här, kanske för sent. Nu kom en undersökning precis om att Simona Mohamsons förtroende ökar efter det här beslutet. Det intrycket får man ju kanske inte om man lyssnar på de mediala kommentarerna. Kvartal hade en jättebra artikel om att Birgitta Ohlsson verkligen vann slaget om medierna. Medierna gillar henne, journalister gillar henne, och det märks. Men sen så ser man då att dels att det läste någonstans att det sker en medlemstillströmning till Liberalerna, och att då förtroendet för Mohamsson ökar. Så att man ska inte fastna i vad journalister säger och vad journalister tycker.
Mm. Birgitta Ohlsson, vi ska snart komma in på henne och hennes comeback, för det är ju också en stor grej som har hänt. Jag tänkte bara ta det som kommer ske framåt nu på söndag. Då samlas ju då partiet Liberalerna alltså till ett digitalt landsmöte. Jag tror man är 179 ombud som ska träffas och ta ställning då till Simona Mohamsson, vilket innebär att ungefär 120% av den totala medlemskåren kommer att vara representerad på landsmötet. Nu kommer det nog inte att bli så dramatiskt som det kunde ha varit, för det finns ju ingen motkandidat. Cecilia Rönn, riksdagsledamot från Jönköping, hade nominerats av sitt eget distrikt men har tackat nej. Så det finns, vad vi vet, då ingen motkandidat. Det som finns är väl då möjligtvis att man helt enkelt skulle bojkotta landsmötet från de oppositionella delarna och helt enkelt göra att man inte är beslutsförd. Det är väl det alternativ som finns kvar. Men Tove, vad tänker du om det? Det verkar inte som den interna oppositionen kunnat mobilisera under den här veckan.
Nej, och det är väl...
Nu ska vi inte säga för mycket, det kan gå hur som helst. Men ändå, det verkar inte så.
Nej.
Är det förvånande?
Alltså, det är väl det där apropå vad Paulina säger, att det finns ju en väldigt högljudd, alltså de som är väldigt missnöjda har ju anledning att höra så mycket de kan, men de kanske inte är så representativa, och sen kan det nog finnas en hel del som ja, beklagar att vi är i läget men tycker att det är det minst dåliga beslutet, och de kommer att acceptera ställningstagandet men har heller inget behov av att gå ut och jubla, därför att situationen är ingen att jubla över. Så att jag tänker att här, det goda rådet har vi nog hört, att inte lyssna för mycket på de mest högljudda.
Mm. Men det är ju dock så att en del säger sig att de ska helt enkelt hoppa av. Jan Jönsson i Stockholm, exempelvis välkänd profil för Liberalerna. Och också många medlemmar, tänker jag. Ja, Tove, du har varit aktiv i en parti, ja, du också, Mattias. Att liksom demoralisera en minoritet visserligen, men ändå en stor minoritet av medlemskåren inför ett val, det låter inte för mig som optimalt. Eller vad tror ni det betyder? Att man, kommer de vilja gå in och knacka dörr och så? Eller vad tror du, Mattias?
Nej, men det är ju förståeligt. Om man tar Jan Jönsson till exempel. Det är ju SD-folk som har betett sig fullkomligt vidrigt mot honom. Alltså inte partiaktiva, men liksom den...
Svansen, den, som man sa förr.
Ja, jo, exakt. Liksom nätaktivister. Mm. Som de ju då med sin trollfabrik och annat har liksom ganska direkta kontakter till, och har också pekat ut borgerliga företrädare. Det gör ju att man definitivt kan förstå att den hållningen till det partiet och liksom att nu ska vi sitta och kramas och samarbeta, att man då säger nej, men då är inte jag med. Det har jag förståelse för, och jag tycker att det är ett tapp där, för att man kan hålla med honom eller inte, men det är en sakpolitiskt grundad politiker som är påläst och kan sin agenda, som har drivit den här sociala frågan om att kunna gripa in tidigt istället för att vara tuff när det är för sent och sådär. Så det tycker jag är, det är ett bortfall av en kompetent person.
Definitivt kompetent, och han tillhörde en av de politiker som jag var otroligt imponerad av för några år sedan. Jag har blivit mindre imponerad på de senare åren, för jag tycker ju faktiskt han har satt sakpolitiken på undantag just med det här anti-SD som har tagit över väl mycket. Men som socialpolitiker i Stockholm och det här med bostad direkt och så vidare, så tycker jag att han har gjort stor nytta av varten. Intressant. Det hade varit intressant att se honom på riksnivå, men det kanske inte för sent än. Paulina, digitalt landsmöte i Liberalerna. Bete dig!
Skärmar.
Ja, men det är så här. Med Liberalerna. Man får bli lite sjösjuk. De gör fantastiska saker.
Och helt plötsligt slänger de in ett digitalt landsmöte.
Ja, men sen hade de ju liksom ett mobilfritt partistyrelsemöte. Men man vet inte vad man ska tycka.
Ja, man förstår ju att de hade det eftersom de lyckades spela in. Ja.
Den stora frågan vi försökte avhandla förra veckan, Tove, när du inte var med, det var ju förstås, rädda det här Liberalerna? Vad tror du?
Det går ju inte att svara på, men det är det enda som jag tror kan rädda Liberalerna. Sen får vi se om det räcker. Men jag tror ju att det finns en uppskattning kring att politiker förhåller sig till de realiteter som finns och som alla kan se. Så att det borde kanske belöna sig lite grann.
Okej, då går vi vidare till nästa stora pjäsförflyttning i detta endgame. Och det är ju det som Paulina redan har varit inne på. Att Birgitta Olsson i veckan på Dagens Nyheters debattsida förklarat att hon, citat, jag älskar Folkpartiet men jag älskar mina liberala värderingar mer. Vi leder vidare till att hon skriver så här. När mitt älskade Folkparti öppnar för sitta regering med ett parti med nazistiska rötter kan jag inte längre se på. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet för Centerpartiet. Mattias, vad betyder då detta, tror du?
Ja, det är ju som Peter konstaterar väldigt mycket av en nostalgiröst. Jag tror inte att det är så Birgitta själv har tänkt det. Hon är trots allt så pass erfaren. Hon har varit i USA nu, skaffat sig, även om hon varit igenom en fruktansvärd sjukdom och sådär, så har hon också varit i den amerikanska tankesmedievärlden. Hon har upplevt utvecklingen under Trump och andra som ju på många sätt gått utför. Det går ju att göra någonting handfast och nyttigt av i politiken. Sen har ju hon alltid varit lite av, hon var ju en egen rörelse också inom ett parti som har rätt stor tolerans för det. Det undrar jag hur det kommer att gå i Centerpartiet.
Det finns flera olika spår här. Det första är så här, kommer Centerpartiet få helt nya väljare som kommer, ja, men som det partiet, man röstar på Birgitta Olsson i första hand, Liberalerna i andra hand. Kommer samma sak ske i Centerpartiet?
Jag tänker ju lite grann på, jag är gammal nog att minnas när Alf Svensson var kandidat innan KD kom in på egna meriter, så hade det ju de en valteknisk samverkan med Centerpartiet. Och då hade man stora förväntningar på att liksom få båda rörelserna och sådär. Men det var väldigt mycket svårare än man trodde.
Mellan 1985 och 1988, det avslutades sen det experimentet. Paulina, vad säger du?
Ja, men jag tror att Centerpartiet har redan sugit åt sig just den här typen av personer som attraheras av Birgitta Olsson. Alltså företrädesvis kvinnor, storstad, karriär, alltså liberala kvinnor med ganska woke värderingar. Där har ju Centern varit förstahandsval ända sedan Annie Lööf. Så att där tror inte jag så mycket förändras egentligen.
Så i det här fallet så är det liksom Birgitta som går över sist av
ja, precis.
Hon leder inte fler.
Exakt.
Tove, vad tror du om det?
Nej, jag tror att det kan ligga någonting i det. Det är ju alltid sådär, vad lägger man i förväntan? Men Det är ju ett tag sedan hon också var aktiv, så att jag tror att personkännedomen utanför de kretsar som vi som har hållit på och följt politiken.
Liberala 70-talister. Ja,
exakt. Den tror jag inte är jättestor faktiskt.
Mm. Vi liberala 70-talister tror ju att vi avgör varje val. Ja. Vi gör kanske inte det. Ja, men det är också en intressant aspekt. Birgitta Ohlsson har inte suttit i riksdagen sedan 2018, det är 8 år. Hon har väl inte varit i den riktiga hetluften egentligen sen efter att hon slutade som minister när alliansregeringen försvann 2014. Det är ju en helt annan politisk epok. Nu vinkar Paulina igen.
Nej, men hon har ju missat hela kulturkriget. Och det skulle ju kunna säga, de här sakerna som hon sa nu, skälen till att hon väljer Centerpartiet. Hon pratade om SD och sa att nämnde straffrättspopulismen och då SDs rötter och sådär. Ja, straffrättspopulismen, det kan hon ju tycka, men det är ganska sensationellt hur regeringen faktiskt med sin politik har fått ner skjutningarna. Mm. Nu har vi ju vant oss vid att vi har månad efter månad som går med knappt någon dödsskjutning, men det är ju så här en helt ny situation för oss. Jag tycker inte att det är befogat att prata om populism, tvärtom. Hon kan ju prata om SDs rötter, men jag menar, det finns betydligt större problem idag till vänster i svensk politik, framförallt Vänsterpartiet, men också i Socialdemokraterna. Alltså det här med SSU som inte kan åka till Auschwitz för att liksom, så här, man kan inte helt ta ställning i den frågan. Vilket ju säger ja, du fnissar.
Ja, för att jo, det är ganska det är absurt.
S i Botkyrka som har liksom kontaktytor mot några av Europas värsta kriminella gäng. Det är så här, det går inte att säga som man sa för 20 år sedan, SD dumma, vänstern snälla, det funkar inte så länge. Och jag vet inte om jag vet inte om väljarna är med Birgitta Ohlsson på den här nej, aldrig i livet SD, därför att det finns faktiskt värre saker i svensk politik idag.
Mm. Ska man säga det här med barn i fängelse då, nämns ju i debattartikeln, och det är ju då, har ju att göra med då att man sänker straffrättsåldern till 13 år.
Ja, och vad vill hon då göra med våra barntorpeder? Ja, liksom, så.
Ja barn har ju suttit i fängelse för i Sverige, och det är ju inte något konstigt. Det intressanta var att de som faktiskt lanserade förslaget med sänkt straffmyndighetsålder var ju faktiskt Liberalerna, eller dåvarande Folkpartiet 2002 eller 2003, minns i alla fall flera tongivande. Så, det är ju inget SD-förslag från början. Tove, du vinkade.
Ja, och sen kan man ju lägga till då att det som är hennes förstahandsval nu som statsministerkandidat, Magdalena Andersson, hon ligger på 14 år, så det är inte en sån här, det är inte så här jättedramatik i de röda linjerna, om man uttrycker sig.
Nej, och 13-åringar, 14-åringar och 15-åringar, 16-åringar, 17-åringar är ju alla barn.
Ja, men jag ska bara säga att en sidoanmärkning helt bortsett från Birgitta Ohlssons personliga meriter är att jag tycker ju att det är positivt alltid när som personer går ut och in i politiken. Jag tycker det är någonting bra och som är eftersträvansvärt att man inte är det hela livet eller att man aldrig kommer in, utan att just det där att vara borta några år. Jag skulle gärna se tidsbegränsade mandat av det skälet, att man tvingar fram ett flöde av kunskap och erfarenheter. Så att ur det perspektivet...
Miljöpartist.
Absolut, där är jag miljöpartist. Och det, så ur det perspektivet är det att välkomna att Birgitta Ohlsson tar det här steget. Sen så tror jag, av de skäl som Paulina var inne på, att hon kommer att ha det svårt med den här renlärigheten när hon så småningom, om det så småningom blir frågan om en regeringsbildning på den vänstra sidan, då kommer hon att kanske också tycka att de röda linjer som hon nu förfäktar kommer att bli svåra att upprätthålla.
Det var ju, ska vi säga, tålamodsprövande också för oss andra. Kristdemokraternas landsbygdsminister Peter Kullgren var ju ute och skulle plötsligt göra det till något dåligt och var emot EUs gigantiska jordbrukssubventioner och tramsa om självförsörjning. Jag vet inte hur många som är sugna på att bara dricka svenskt vin och sluta äta tysk korv och franska ostar och sånt där. Liksom, det är bara trams. Och du hade ju en podd i veckan och alla vet ju liksom att den typen av tankegångar är inte vad som löser en beredskap. Där snackar vi dum populism för att plocka enkla poäng.
Nu får du förklara för lyssnarna, vad hade det här med Birgitta Ohlsson att göra?
Det var ju en kritik mot Birgitta Ohlsson, att titta vilken hemsk person Centern har tagit in.
Ah, okej, okay, det var så. Jag tänkte, Tove, Birgitta Ohlsson var ju ordförande för Liberala ungdomsförbundet samtidigt som du var ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Så jag antar att ni stötte ihop ganska ofta då. Vad hade ni för relation då och vad tänkte du om henne då?
Ja, men det har ju varit väl känt. Ja, vi har suttit i många paneldebatter tillsammans. Mm. Det finns ett fantastiskt omslag av tidningen Sunt Förnuft som Skattebetalarnas förening ger ut på, där Birgitta är med, Mikael Damberg, Fredrik Federley, Jenny Lindahl och jag. Och vi ser alla så otroligt grötmyndiga ut och väldigt unga samtidigt. Men så att vi var ute och debatterade mycket, men det har väl, åtminstone så länge jag har vetat, så har det ju alltid funnits i Folkpartiet eller Liberalerna då en liksom, vänstersida och en högersida. Och det är ingen nyhet att Birgitta Ohlsson är vänsterliberal. Det var hon ju liksom då också. Det har varit fighter inom ungdomsförbundet, som du förmodligen vet mer om än vad jag gör.
Men du, jag vet ingenting.
Var du där i Lysekil när Birgitta valdes? Förlåt, jag avbröt Tove.
Ja, nej, men och på den tiden när tant var ung, då hade ju nästan Moderaterna motsvarande skam på eller position som var SD har idag. Mm. Att Folkpartiet var lite för fina för att umgås med Moderater.
Och det var ju också så att Socialdemokraternas taktik på den tiden var ju att isolera Moderaterna, precis som de hade att isolera SD, så att vissa högerröster så att säga inte ska röstas. Inte ett nytt sker under solen. Paulina, man brukar ju ofta säga att Lufs gyllene generation öppnades med Birgitta Ohlsson och slöts med Paulina Neuding med Peter Wolodarski som höjdpunkt.
Ja.
Vad tänker du om det?
Var du där i Lysekil?
Nej, när
Birgitta valdes? Nej, men alltså Birgitta var ju, jag var ju aktiv i Luf på den här tiden för att man är lite vänster när man är ung.
Ja.
Och Birgitta var då så här, hon stod för så här, saker som, det var en helt annan verklighet där kring millennieskiftet. Hon var vegan, hon var feminist. De stora striderna handlade om huruvida homosexuella skulle få adoptera barn och ingå partnerskap.
Fanns det folk som var emot detta? Hur stor var fascismen egentligen?
Ja, precis. Nej, men så här, det var en helt annan värld. Och Birgitta kom in då med de här grejerna. På den tiden fanns ju inte woke, men det fanns att vara vegan och att vara feminist liksom. Och hon är en otroligt karismatisk person, otroligt trevlig. Hon är ju fortfarande så, alltså det är en väldigt speciell egensinnig röst, så att jag förstår att hon väcker intresse och drar folk till sig, men sen, så, som sagt, jag tror inte att den stora migrationen har nog redan skett till Centerpartiet.
De stora volymerna. Ja. För det är ju så att det har diskuterats vad det här betyder då, och vår konkurrent som ligger utåt bortåt Trondebergshållet någonstans, de har ju redan faktiskt utropat här som den stora X-faktorn som välter
på
alla,
nyhetsplats.
Ja, på nyhetsplats, som välter alla planer inför valet.
Vilket modeord det har blivit.
X-faktor.
I fotbollen så pratar de hela tiden om X-faktor nu. Det har blivit det nya ställa frågor till.
men tror vi att det är det, den stora X-faktorn som avgör valet?
Nej. Ja, det var en X-faktor som avgjorde löpsedlarna den dagen.
Nej, jag har svårt att se det.
En sak till angående Birgitta Ohlsson. Hon kandiderade ju faktiskt till att bli L-ordförande för några år sedan. Minns du det? Ställde upp mot Jan Björklund.
Men förlorade.
Mm. Vilket jag tyckte var intressant. Jag tror att hade hon väntat på sin tur hade hon ju kunnat bli det kanske. Men det gick inte då. Jaha, vi har faktiskt en L-nyhet till. Och då ska vi lyssna på det här. Mattias ser helt oförstående ut. Tove, var det vi hörde här?
Det var Circle of Life.
Det här var då alltså en av de mäktigaste inledningarna i filmhistorien. Det är början på Lejonkungen, Mattias. Trilla poletten ner nu.
Ja, alltså jag har inte sett den.
Nej, men Lejonkungen i svensk politisk kontext, vad tänker vi då på?
Jaha, Lars Leijonborg. Ja.
Kling klong, där föll den ner. Ja. Lars Leijonborg gör också comeback.
Ja.
Här har vi en X-faktor, Mattias.
Ja.
Nej, men jag tror att det där är bra. Jag tror att det rättar till saker. Alltså, högerliberaler här och vänsterliberaler där. Det är nog bara, skapar nog bara ordning.
Mm. Okej, det om Liberalerna, känner vi oss nöjda med det? Eller nöjd med Liberalerna blir man förstås aldrig, men nöjda så länge, ska vi gå vidare?
Vi kommer att kunna öppna denna box många gånger.
Det kommer vi.
Ja, alltså vägen ut kommer ju inte gå liksom diskret. Vi får passa på och ja, men liksom skratta åt dem medan de är kvar.
Det låter som någon vill förlora att vara där, vi får se. Vi ska fortsätta och då ska vi lämna de avgörande skeendena i Liberalerna och i svensk politik och gå till den världspolitiska periferin. Nämligen det faktum att det globala systemet för distribution av för världsekonomin essentiella varor är dagar från att haverera, i värsta fall. Kriget i Mellanöstern innebär ju att Hormuzsundet anses omöjligt att passera av världens rederier, och attackerna på olje- och gasinfrastrukturen i Gulfen gör utvändningen svår för lång tid framåt. Samt att samma region precis har tömts på turister, evenemang och pengar. Börserna faller, oljepriset rusar, gasen ska vi inte prata om. Det europeiska energisystemet går en oviss framtid till mötes. Så vid sidan av Liberalerna vill jag bara säga thank you for your attention to this matter. Tove, det här kommer naturligtvis kunna, det vet vi inte, men det kommer kunna få enorma konsekvenser för Sverige och för svensk politik och vårt liv här. Hur ska vi tänka kring det egentligen?
Ja, men det här är ju mer motiverat att tala om som en X-faktor faktiskt, för den är på riktigt, och igår föll börsen med 3%. Det är enorma värden. Det kan, om det pågår längre, utlösa panikreaktioner i systemen, förutom att vi alla blir fattigare. Och dessutom så ökar desperationen, och vi ser nu fler och fler som liksom talar om åtgärder av som interventionistisk karaktär för att lösa situationen. Så att det här är verkligen, till skillnad då faktiskt från Liberalernas inre liv, en stor händelse.
Mm. Trump brukar ju ställa till oreda och så får andra städa upp. Han brukar ju lämna porslinsbutiken och någon annan får städa upp. Frågan är, finns det någon som kan städa upp efter det här? Vad tror ni?
Ja, det är klart att alla har väl så här, det är många som har intressen av att få en annan situation, men nu har det ju varit tryck på från Trump när det gäller Europa, kan man säga, lite sådär syrligt att nu passar det. Och här är väl liksom ändå, det har kommit lite olika bud, för att det är klart att Europas länder är inte villiga att gå ut i ett krig som USA har dragit igång och som inte omfattas av några NATO överenskommelser. Men samtidigt så jag tror att de uttalanden som har varit har väl varit på rätt bog, att under vissa villkor och omständigheter så kan vi hjälpa till med att liksom försöka reda situationen. Så att det är väl en balans här mellan att både peka på var ansvaret ligger. En vapenvila som Iran, USA och Israel kan hitta är liksom, det är ett grundrekvisit för att sen omvärlden ska kunna hitta sina positioner i detta.
Men samtidigt är det ju så att det stora ansvaret ligger naturligtvis på mördarregimen i Teheran, som ägnar sig åt att skjuta sönder de civila fraktlederna och urskillningslöst attackera sina grannländer. Det ska vi också komma ihåg.
Så är det.
Mattias, jag har lite ont i magen. Jag kanske parodi på medelklassdinosaurier, jag kör dieselbil och har högbelånad bostad, men hur kommer det här gå egentligen?
Ja, det beror ju helt på om situationen har liksom någon lösning. Och då, det är ju...
Måste du inte få det ganska snabbt?
Jo, för att undvika kännbara konsekvenser. Och det är ju inte säkert att den snabba lösningen är den bra lösningen. För det är ju liksom en Venezuela-lösning där Trump gör upp med regimen, säljer ut alla människor som drömt om och dött för någonting annat i Iran, och lämnar dem i sticket för lugn och ro. Så man ska vara försiktig vad man hoppas på.
Jag kan känna att perspektiven ibland blir lite märkliga när vi sitter i Sverige och diskuterar en enskild politiker som hoppar av hit eller dit och sånt. När det här väldiga skeendet står utanför oss, då känner man verkligen att vi är ju ett väldigt litet land och det, ja, jag vet inte hur mycket vi kan göra. Och, även fast vi är aktiva i offentligheten och förstås har inflytande över det här lilla landet, så i världen är man ganska liten ändå, känns det som.
Men det är ju både och, alltså, för... Det här är ju ett mönster som har pågått länge och som inte ens börjar med Trump. Alltså USA ställer till det och Europa tar på sig väldigt mycket. Det här är första gången som Europa ändå mötte med åtminstone artigt ointresse. Nu får du fixa det här. Jag menar, sen kalla krigets slut så har ju liksom USA med sitt krig mot terrorismen. Jag menar, Europa tog smällen för flyktingvågen efter att IS utropat ett kalifat. IS hade aldrig funnits om inte USA hade bestämt sig för att invadera Irak. CIA genomförde sina tortyrexpeditioner. Det var de för fina för att hålla hemma, men de var inte för fina för att tortera människor i europeiska länder, nyligen befriade länder i Östeuropa som man tvingade på väldigt, liksom vred upp armen på dem. Det var en polsk politiker som under anonymitet för några år sedan sa att en allians med USA, det är som att gifta sig med en flodhäst. Det är jättemysigt och trevligt till en början, men rätt vad det är så glömmer sig flodhästen och rullar över dig och de kommer inte ens att märka det.
Hur är det en liknelse? Varför skulle det vara mysigt att gifta sig med en flodhäst i början?
Ja, men den är ju söt.
Ja, den är söt som djur, men inte som partner.
Ja, det är kanske något polskt där, jag vet inte.
Det är lost in translation här någonstans. Pappalina kanske kan förklara.
Nej, men det här med att gifta sig med en flodhäst...
Det är stort i Polen.
Nej, men jag tror att många upplever att det har blivit så i deras liv.
Paulina, ja. Vad vill du säga om det här ämnet?
Nej, men alltså, du är inne på någonting, det här med Sverige och att vi är små och sådär. Det vi gör här är att vi sitter på väldigt höga moraliska hästar som vi verkligen håller tummarna för att Iran ska sluta använda våra kriminella gäng emot oss. Jag tror att vi ska ta det lugnt med de där moraliska hästarna.
Men för det var ju så, när kriget började, jag tror ju jag inte har varit ensam att i Sverige gått omkring med näven knuten i fickan efter det som skedde i januari i Teheran. Och vi har ju väldigt starka band till Iran, vi har nära relationer med det iranska folket och så här. Så att det vet jag ju hur det har gått många djupt i sinnes. Att de hade kunnat bomba mullorna åt helsike och sen hade folket rest sig och så hade det ändå kunnat... Det var ju ändå vad jag satt och drömde om. Liksom. Men dit är ju vägen lång när vi har det här terrorväldet.
Och samtidigt så är det så här att vi har ju... Som du säger, vi har starka band till Iran, vi har många regimkritiker som lever i Sverige och de lever i en situation som är helt horribel med hot från Iran via våra kriminella gäng. Mm. Och att det inte, vi har ju pratat om det förut, att det inte väcker större upprördhet i Sverige. Och jag tänker på de här bilderna när liksom Stefan Löfven är på besök och har det så trevligt med den iranska regimen. Och Jan Eliasson, som sist jag såg honom, så jag tror att han reste runt i kyrkorna och berättar om hur det är att vara en god människa och vara moralisk. Han berättar om någon av de här ledarna som precis har dödats i kriget, om vilken bra och fin människa det var.
Inte
bra,
de hade konstruktiva samtal. Och där.
Konstruktiva samtal.
Och det gjorde mig väldigt häpen också. Faktiskt.
Det där är väldigt intressant. Douglas Murray skrev en väldigt bra text när han skrev att... västerländska medier skriver ju väldigt gärna att iranska politiker är pragmatiker.
Och det här alltid när det kommer ny, det här är en pragmatiker.
Ja, och jag sökte i svenska artiklar här, och absolut, oj vad alla är pragmatiska de här politikerna. Det är helt sjukt. Jag fattar inte den dubbelmoralen.
Så är det.
Men det visar ju också att det finns ju... Sverige har ju ett uppdrag att hålla rent. Vi har liksom en befolkning här som vi har ansvar för. Vi har liksom trygghetsfrågor som rör också oss relativt den iranska regimen. Vi har domar mot människorättsbrottspersoner som togs hit som vi sen liksom tvingades utväxla. Men i alla fall, jag menar... Att vi försöker på vårt håll agera och därför att det når också oss, det är ju oerhört viktigt. Jag menar, vi är ett litet land långt bort, men vi påverkar ju också situationen där och får ju se till att göra vad vi kan.
Jag ska påminna om att vi hade en podd speciellt om detta, just Irans inflytande i Sverige, då Arvid Korsnod och Sofie Lövenmark var och pratade med mig. Det var i tisdags. Lyssna gärna på den. Ja, Tove, vi får helt enkelt följa den här utvecklingen och försöka hänga med. Det går ju mot avgörande tider, för att säga stopp är det i Hormuzsundet, och snart så kommer, ja, det kommer helt enkelt märkas att det saknas olja och containrar och framförallt gas.
Ja, jag såg det kom nu någon att Donald Trump rapporteras överväga att invadera Karg.
Ja, den här ön, ja.
Ja, precis. För att
det låter som marinkåren måste vara på plats i så fall. Och den ska ju vara på plats. Någon av deras Expeditionary Force ska ju vara på väg från Asien.
Nu kom ju också precis nyheten om att en 19-årig landslagsbrottare har hängts i Iran. Tvingade fram erkännanden under tortyr om att han hade deltagit i de här upproren. Och sen har man hängt honom, den här 19-åringen.
Mm. Konstruktivt, som Eliasson säger.
Pragmatiskt.
Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska lämna Iran. Och då ska vi gå över till de verkligt tunga frågorna. Förra veckan nåddes vi av en nyhet som har skakat svensk offentlighet i sitt innersta, ska jag säga. Det var mycket att ta in. Jag ska försöka beskriva stämningen här inom mediala och politiska kretsar. Det är tryggt. Tryggt stämning. Man ser det i människans ögon. Man hör på de dämpade rösterna. För att ni som lyssnar ska förstå det drama som utspelas i veckan, ska jag överlåta eten till en annan röst som ska beskriva.
Är det hamburgaren?
Jag kände också att det var hamburgaren.
Ja, jag låter en annan röst tala för det här.
Året är 1995.
En punkvåg sveper över Sverige.
Dånande, skränig musik och annorlunda levnadsregler.
Hardcore-band som Refused säger nej till droger, alkohol och kött.
Veganer, ni vet, de där som brukar bränna köttbilar, planera olika attentat och som Säpo efterlyste i förra veckan.
Det är en slags renlevnadsfilosofi, skulle man kunna säga.
Det är protester mot vår livsstil.
Jag var 15 år gammal och en av dem som lyssnade och tog till mig budskapet.
Ja, det var så det började. Jag blev vegetarian för över 30 år sedan och har sedan dess inte ätit kött. Tills för ett par veckor sedan när jag ofrivilligt åt en köttburgare här på Max i Gävle.
Jag tror jag stannar där. Mycket att ta in förstås. Ja, Tove, vad säger man?
Ja, jag har faktiskt en hel text om detta som kommer på söndag. Mm. Och den handlar ju om det här som du precis var inne på, nämligen frågan om perspektiv och jämförelser.
Ja, det är alltså en SVT-reporter som inte äter kött sedan 1995 som gick på Max i Gävle och serverades en köttburgare. Paulina, vad tänker man?
Jag tänker så här att Max är ett av Sveriges ett jätteframgångsrikt företag. Kul för dem. De förtjänar inte att råka ut för en SVT-reporter med något personligt vendetta. Det här att som journalist får man liksom så akta sig lite grann för att använda sin plattform för personlig vendetta. Och dessutom så här, när man representerar public service med 8 miljarder kronor i skattepengar. Det är liksom inte... De pengarna finns inte där för dig som journalist eller reporter för att du ska kunna gå och hämnas på folk som har behandlat dig illa. Och dessutom säger den här reportern, om jag har förstått rätt, i det här inslaget att för honom är det som att äta människa.
Ja, han ville förklara för att vi andra skulle förstå. Jo. Så är det så här, tänk er om ni har ätit en hamburgare och så får ni veta efteråt att det var människokött.
Ja, och då är ju mitt svar då att, fast det var ju inte det. Det var ju inte människa. Det var nöt. Mm.
Du låter på dig som du tycker det här är lite som att vifta med journalistlägget när man ska in på krogen eller något sånt där.
Så här ska inte SVT agera, och jag tyckte det var så intressant när chefen sen då där lokalt i Gävleborg uttalade sig, och hon var så förvånad över reaktionerna. Ja, men det kanske berättar någonting. Valet från den här journalistens sida, från hans redaktörers sida, från hennes sida, det kanske berättar någonting om en bubbla, om en liksom gruppmentalitet som inte är speciellt sund.
Strukturer, tankestrukturer.
Tankestrukturer, och det är så kan det bli ibland, och då börjar man få in lite frisk luft. Mm.
Jag vet inte om ni noterade, jag var ju lite raljant kring det här och skämtade, det kanske inte riktigt gick hem, men Mattias, vad säger du?
Alltså, jag har inte sett något av det här mer än liksom de, att precis alla i sociala medier är liksom topptunnor, jätteupprörda över ett reportage om en hamburgare. Så jag kan ju tycka att den där tar sig själv på väldigt stort allvar och göra höna av en fjäder gäller ju liksom många.
Ah, du vänder på det. Ja. Snyggt, snyggt. Men det är ju ändå stort här. DN har ju naturligtvis öppnat sajten med anledning av detta. Och så vidare.
Men det är någonting med så här framgångsrika svenska företag och att svenska journalister då genomkänner det. Men det är så här bröd och salt, max. Man ska liksom ge sig på dem på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Och jag menar, granskning är väl jättebra. Och det är väl jättetråkigt att han fick fel mat. Det händer alla.
Ja. Nu har vi precis fått höra att Magda Gad, hon ska ju fundraisa för bättre medial bevakning av just Max-restaurangerna. Cecilia Udén förklarar att det är en usel journalistik som har legitimerat den här köttserveringen. Och Jan Elin förklarar om det här att det här är en köttattack inte bara på journalistiken utan på demokratin som sådan. Så att det är ju många som har reagerat. Och tydligen så ska ju han, reporter från SVT, få bli DNs chefredaktör över en dag. Peter Wolodarski förklarar att han ser det som ett intressant... men ibland tröttnar jag att han är fan på mig själv också. Alltså, nu ger vi oss.
Men får jag... Alltså, jag ska bara säga att just det här ändå med perspektiv. Man kan ju säga att den goda nyheten här är att vi har det så bra i Sverige. Vi lever så trygga liv trots det som händer i Iran, Hormuzsundet och i världen. Att vi kan unna oss att bli upprörda över en sån här sak. Det kan man också se det som.
Om man inte är iransk regimkritiker.
Ja, precis. Ja, då... Men med undantag för dem då. Och det finns ju, jag tittar ju på det här nyhetsinslaget och han avslutar ju då den här reporten som inleder med det här som du spelade upp om sig själv. Det handlar ju om honom. Han säger då ändå att tittarna gärna får höra av sig med vittnesmål. Och för frågan, vad är det värsta som har hänt dig när du har beställt mat? Och jag bara tänker, jag hoppas att inte ukrainarna tittar på det här. Det blir liksom för mycket.
Nej, men alltså det som kan hända det är att man är allergisk mot något och får det ändå. Ja. Och det är ju inte ovanligt.
Och det är ju alltså, om du inte äter kött på decennier så du reagerar inte jättebra på det alla gånger.
Nej.
Det finns ju grader i allergi också, men det är ju lite grann på det spektrat.
Ja, och det är så här, jag skulle vilja att människor som jobbar i restaurang lärde sig skillnaden på laktosintolerans och mjölkproteinsintolerans. Det är en sån där sak som brukar vara återkommande och ställa till det. Men det här är ju liksom, det här är något annat.
Mm. Så är det. Vi ska gå vidare. Vi ska göra ett kort litet nedslag och konstatera att den 9 mars var det faktiskt exakt 250 år sedan en väldigt berömd bok kom ut. The Wealth of Nations, skriven av Adam Smith. Mattias, det uppmärksammas just nu. Bara kort för att fråga dig. Har du läst Adam Smith och bör man läsa honom?
Det tycker jag att det finns nog andra läsupplevelser som är större, måste jag säga. Mm. Det är inte minst, särskilt om man ger sig på att läsa hela, då är man väldigt tapper. Jag ska aldrig avskräcka en entusiast, men det är väldigt mycket, alltså, han har bland annat liksom långa sådär, där han bemöter liksom den tidens empiri med att nej, titta på de här priserna och sånt där liksom. Så ni som fick panik över att Lena Andersson skrev havregrynspriser i tidningen
läs inte Adam
ska
Smith.
Inte läsa Adam Smith.
Men finns det någonting, kan man läsa honom i sammanfattning eller läsa om honom?
Ja,
eller
alltså Timbro och även i tidigare utgåva Ratio har gett ut urval. Jag har väl läst Ratio en gång i tiden. Så det finns urval. Sen har P.J. O'Rourke läst den, alltså humoristen, den amerikanska humoristen som gick bort för ett antal år sedan, och han har ju fastnat i ja, men de roligare bitarna och de tråkiga som han gör roliga, och det är också väldigt läsvärt. Mm.
Jag vill minnas att man på Stureakademin fick läsa vissa utdrag, vilket, eller det jag läste av det. Det var inte jättemånga sidor, men i alla fall lite. Det fanns någonting läsvärt där.
Men vi måste ju rekommendera den bästa inkörsporten då. Den får man ju på säg två koncentrerade minuter imorgon, för då skriver Mattias om just denna bok. Så att det är väl en bra start.
Mm. Lite fantastiskt att då samma år 1776 just ja, då,
revolutionsåret.
Ja, och USA fyller ju faktiskt 250 år senare i sommar.
Hur går det för dem?
Hur går det för dem? Ja.
Ja, det kommer säkert bli firande. De har byggt något i guld antar jag. Så här, Smith är ju då nationalekonomins far, och det är lite grann, alltså det är mycket liksom det här med marknadsekonomi, sånt vi alltså kanske inte alla alldeles för få egentligen, men lite grann sånt man får med sig om man är samhällsintresserad, att liksom om vi specialiserar oss på att göra någonting vi är bra på istället för att vara halvtaskiga på allting, så får vi ett mycket bättre samhälle. Och det är ju då, han pekade på de ekonomiska fördelarna, men det handlar ju också om att ja, men genom att få koncentrera sig på någonting man behärskar så kan ju människor komma till sin rätt som kanske är lite avvikande och udda. Det blir rent av en styrka både för samhället och för dem att vara lite annorlunda.
De kan bli poddredaktörer exempelvis.
Exempelvis. Och ja, sitta och skriva när de inte är så praktiska eller vad det nu kan vara. Och det här är ju någonting som är underskattat, för det finns ju en föreställning av att liberalism är en teori om de starka och sånt där liksom. Och det är ju på många sätt om att göra styrkor av alla sorters förmågor som finns i ett samhälle. Och Smith tycker jag demonstrerar det. Jag menar, Katrin Kelos och andra har skrivit och gjort sig rätt lustiga över liksom hur han levde. Liksom, han bodde hemma hos sin mamma, hon lagade mat åt honom och sådär. Titta på den här taffliga mannen som aldrig riktigt växte upp och han hade ingen tur med relationer och sådär liksom. Och allt det är sant och det kan vi liksom le överseende åt. Han var liksom sån här som upp i vuxen ålder var lite rädd för att bli förälskad, för han hade sett hur larvigt folk betedde sig. Och, ja,
var det för tjejbasiller?
Ja, men lite så alltså. Mm.
Men vem är det som är ihågkommet 250 år senare?
Ja, men också, han blev ju ingen incel av det. Han kunde ju liksom, och det här är någonting, alltså han tittade på marknaden, tittar på människors interaktion. Det finns de, idag hade han säkert fått liksom någon diagnos eller något sånt där. Liksom. Det kan vi inte riktigt veta, men det går att spekulera i. Och ändå har han skrivit något av, som folk lite raljant säger, den enda icke-aspiga nationalekonomin, därför att den är väldigt humanistisk. För han har ju fått lära sig det som för många andra är självklara. Att liksom, jaha, människor beter sig så här och i de här situationerna så beter sig så här. Och just eftersom han var tvungen att titta och iaktta och lära sig det här, så blev han fantastisk på att beskriva det. Så fantastiskt att det liksom lever 250 år senare. Så han gjorde, och det kan man ju också ta med, han gjorde sin svaghet till en styrka. Och det kan man bara göra i ett samhälle där liksom någon annan då kan se till att laga maten åt dig därför att du är lite handfallen.
Alltså vilken fantastisk inställning du gör här, Mattias. Du berättar otroligt entusiastiskt och väldigt trevligt. Jag blir otroligt sugen på att läsa. Jag vet nästan ingenting om Adam Smith, men nu vet jag betydligt mer än jag gjorde för några minuter sedan. Jag är sugen på att veta mer.
Mm. Fast jag tror att du vet ändå. Alltså, Adam Smiths idéer är ju lite grann vattnet vi simmar i. Jag tror inte att vi märker. Därför att vi tar
det är lite som en osynlig hand, kan man säga.
Ja. Det är som en osynlig hand.
Nej, men alltså, han säger det ju bara en gång.
Ja, precis.
Då ska vi gå vidare och då ska vi som vanligt konstatera att det har poddats i veckan. Som vanligt med pondus och eftertryck förstås. I måndags pratade vi om Liberalerna. Hade med mig en stark trio. Sofia Nebrandt, Malin Lernfelt och Andreas Johansson Heine. Blev ett intressant och initierat samtal, tycker jag, med vissa känslor. Ordet bajsmacka förekom flera gånger. I tisdags pratade vi då, precis som jag sagt, om Iran och hur regimen försöker påverka Sverige på alla möjliga sätt. Några ytterst obehagliga. Arvid Korsnod var ju då med och han har ju själv personligen mycket brutal erfarenhet av vad detta handlar om. Tvingas leva gömd efter ett försök mot hans liv i höstas. Vilket han berättar om, det som hade skett, är otroligt gripande. Sofie Löfvenmark från Doku var också med och kunde ge sin bild. Mycket intressant samtal, tycker jag. I onsdags var det intressant, Mattias har påminnt om det, vi pratar mat. Räcker maten om det blir krig? Ja, absolut, enligt en ny rapport. Den räcker och blir över, men den blir väldigt, väldigt annorlunda. Detta är en rapport från SLU då. Elin Rös och Erasmus Einarsson, båda forskare på SLU, var här och berättade om den. Intressant. Och igår stod det danskt på menyn, landet som går till Folketingsvalg på tisdag. Sven Dahl och Erik Luth var med mig då och redde ut alla de här konstiga partibeteckningarna och partier som inte heter som de är och så vidare. Och också erfarenheter från att samlas i mitten, vilket då har haft både fördelar och nackdelar. Vilken blandning, där saknades varken gin, vermut eller olivspad, eller vad säger vi Tove?
En riktig draja.
Någon som hunnit lyssna?
Ja, jag tänkte ju på det. Alltså, Danmark har ju, alltså liberal allians är ju ganska liberala ändå.
Mm, det är de ju.
Och det, tänk att ha ett liberalt parti som är liberalt.
Ja, de har ganska många olika partier av olika kulörer.
Och så hade han åkt dit för att tagit kokain under partiledarskapet. Det tycker jag också var att ligga lite i framkant alltså.
Förvånad att det blev så stor skandal i Danmark. Jag trodde bara att det tog det ganska lugnt med sånt, att det var hygge. Men det kanske
ja,
var...
men det är nog liksom som när Bill Clinton hade liksom på 90-talet om att det var stort om man hade inhalerat eller inte. Mm. Och då var det Mariana. Jag tror vi är där.
Lars Löckes pipa nämndes ju ganska utförligt. Mm. Vilket då är en fantastisk symbol för Danmark, måste jag säga.
Mm.
Har du också noterat Lars Löckes pipa?
Ja, precis. Ja. Det är väldigt så här... danskt.
Och han röker ju liksom inte den på hipstersätt, utan han röker ju den verkligen som alla farbröder man kände i sin barndom. Liksom.
Mm.
Att sånt ändå är levande i dansk tradition. Vad kul att ni lyssnar, för ibland får jag känsla av att ni sitter bara och lyssnar på kommunisterna i P3 som alla andra, men ni lyssnar på mig på veckodagen också. Det är jättekul. Rättelser, har vi fått in några? Inte vad jag vet.
Ja, det var någonting jag noterade att du, något namn du sa fel. Det var någon av sossarna, men nu kommer jag inte ihåg vem det var.
I vilken podd då?
Det är någon Danmark, tror jag.
Någon sossarna där? Ja, okej. Ni i publiken som kan dansk politik och sossar där får gärna höra av er om ni hittar fel. För att till skillnad från på andra håll så är vi ju inte ofelbara här, utan missar förekommer hela tiden. Och vi är tacksamma för alla uppsträckningar vi kan få. Då har det, som ni kanske förstår, blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar svar direkt. Ett moment som räknar sina anor tillbaka till bronsålderns ristningar. Där resliga figurer med markerad manlighet utkräver svar på solhjulets alla gåtor av en förvirrad menighet. Sedan går det att spåra vidare via kväden och känningar, isländska sagor, helgonlegender, klosteranaller, ämbetsskrivelser och sakprovotsa ända fram till vår tid. Gå och fråga på KB om ni inte tror mig, de kommer att bekräfta. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor, och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än liberalernas halveringstid ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Oj, det är snabbt.
Sverige har för många universitet, det menar Diana Vasilov på Företagarna i en debattartikel i vår tidning. 18 universitet på 10 miljoner invånare är fler per capita än i många andra länder. Akademikerarbetslösheten är hög och svenskar tar examen vid 28 års ålder, vilket är mycket sent jämfört med andra länder. Sammantaget så förlorar Sverige skattepengar, produktivitet och köpkraft på att unga vuxna fastnar i långa akademiska utbildningar som inte leder till jobb. Nu vill dessutom oppositionen öppna än fler universitet, bland annat i Borås av alla ställen. Helt fel väg enligt Vasilo och Företagarna. Så tycker de, hur tycker vi? Har Sverige för många universitet? Ja eller nej? Låt svara direkt.
Ja.
Ja.
Varför, Paulina?
Vi universitetifierar alldeles för mycket, vilket går ut över kvaliteten på utbildningen. Och dessutom nu så kommer vi gå in i en fas av AI-arbetslöshet bland akademiker. Och då är det faktiskt läge att tänka på att inte... Alla behöver inte vara akademiker. Det är inte finare eller bättre än något annat. Det är inte mer värdefullt. Det är inte alltid det som behövs.
Så kort sagt, tycker du som jag, alla universitet förutom Handels kan läggas ner?
Ja, det vore väl Uppsala universitet då.
Mattias, vad säger du? Delar du den här sidan?
Jag tycker ju Lund ska in också. Kanske inte rasbiologerna, men...
Vi går vidare. Talmannen har bestämt att riksmötet ska inkallas till extra arbete den 12 och 13 augusti i sommar. Orsaken till det är att regeringen kommer att lämna ett antal propositioner så sent att de inte kan behandlas under ordinarie riksdagsår som avslutas i juni. Det är Moderaternas gruppledare som har skrivit till talmannen och begärt att dessa propositioner då ska behandlas i kammaren i augusti. och talmannen har då mycket nådigt beviljat detta, men det är inte alla nöjda med. Det här handlar om att regeringen har varit för långsam, haft dålig planering och vägrade dessutom att jobba i juli, säger socialdemokraten Lena Hallengren. Så tycker hon, vad tycker vi? Sommarjobb för riksdagen? Är vi för mot, eller svar direkt?
För mot, gärna längre.
Mm. Varför är du emot på?
Alltså det här är valpopulism. De ska visa liksom, åh, vi gör så mycket och lagstiftar så mycket att vi måste liksom. Och så har man lagt det i augusti så det blir upptakten till valrörelse och sådär. Liksom. Jag tycker inte man hanterar konstitutionella villkor på det sättet. Jag tycker det är pajigt.
Tove, varför har Mattias fel?
Nej, men jag tror att så här, ja, två saker kan vara sant samtidigt. Jag tror att Mattias har en poäng i att det naturligtvis kommer att försöka användas på ett PR-mässigt sätt. Men det utesluter inte att den här regeringen har haft väldigt bråttom att försöka få igenom så mycket som möjligt. Så att jag tror också att det finns en sann, så att säga, ja, de facto så finns det ärenden som de vill hinna behandla.
Mm. Men att klubba igenom några extra straffskärpningar sådär 4 veckor före valet, det smakar fågel tror jag.
Ja, det gör det nog.
Vi tar en till. Vi har fått en ny ICA-stig. Ja, det fick vi veta i veckan. Efter Björn Kjellman så blir det nu Micke Tornving som tar över. Den älskade ICA-reklamen för alltså en ny handlare. Vad tycker vi om detta? Micke Tornving som ICA-handlare. Är vi för eller mot? Jag svar direkt.
För.
Ja, det är
för. Jag tycker han har, är det inte han som har Jeopardy nu?
Ja,
det jag tycker han driver det med viss pondus.
Mm. Så du för?
Ja.
Och Mattias?
Ja.
Ja. Varför, det här angår ju oss i högsta grad för att det är ju det privata alternativet så att säga, som vi alltid handlar om. Tove, varför tror du att det här blir rätt?
Ja, men det här är en person som på många sätt har förgyllt svensk offentlighet med humor och begåvning. Mm. Så att jag tror att det här blir jättebra.
Vet ni att om 3 år kommer Paul Tilly, en av de som spelar rollen där, ha varit med i ICA-reklamen i halva sitt liv. Han började som 28-åring 2001 redan.
Wow.
Det blir fantastiskt. Vi ska gå vidare.
Har han avancerat på jobbet? Det är han som är kvar, va?
Det är ju ingen bra reklam för liksom så här karriärsvägarna på ICA riktigt. Hörrni, det blir dags för mitt favoritmoment. Det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent?
Oj, oj.
Ett moment, kanske än äldre än det tidigare. Det finns inte inskriptioner förstås, men ändå esoteriska symboler på megatiterna i Göbekli Tepe. Ni vet, det här i Turkiet, det här extremt gamla stenåldersbyn. Som vissa tolkar, jag tillhör själv dem, som en tidig version av detta moment. Vad det handlar om är den urgamla relationen mellan berättelse och verklighet, mellan avbildning och motiv, där relationen som bara kan upprätthållas av ett samband där makten över gestaltningen och kunskapen om dess mål också upprätthålls och befinner sig i samma hand. Där själva verket alltså utgörs av 2 sidor av samma sak. Så i konstruktivistisk och poststrukturalistisk anda ska vi alltså ta oss an en av de heterotopier som utgör denna flytande senmodernitetens djupaste irrgångar. I praktiken handlar det om att vi ska undersöka vad våra ledarskribenter faktiskt kan och vet om någonting de precis tyckt om. Och ni där hemma kan också vara med om denna panoptiska övning och visa det sig att djuret tillhör er snarare än kejsaren. Och alltså det går bättre för er än vad det gör för Mattias, Paulina och Tove. Då är ni just smartare än ledarskribent och då har ni riktigt fin vårdagjämning att se fram emot. Och där fick Foucaultianerna lite barr att dra till stacken. Jag skriver ju det här ganska sent på kvällen ibland. Regler kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill jag chansen att läsa färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får inte bara dekorera utan också inviga redaktionens fastlagsris med valfri aktivitet. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Vi har pratat Liberalerna. Återstår det några frågor om detta hjärtevärmande parti? Förstås gör det det. Partiet är ju för närvarande vårt minsta riksdagsparti. Men vilket parti var det minsta dessförinnan? Det vill säga mellan 2018 och 2022.
Paulina.
Paulina.
KD.
Det var fel. Mm-hmm. Någon mer som vill gissa? Men här kan man gissa. Minsta riksdagspartiet mellan 2018 och 2022. Det är dumt att inte gissa.
Mattias.
Mattias?
Ja, här är det är Miljöpartiet.
Ja, såklart. I valrörelsen 2006 skakades Folkpartiet av den så kallade dataintrångsskandalen efter att en tjänsteman på Luff använt en socialdemokratisk politikers inlogg på deras BBS. I samband med detta blev såväl användarnamn som lösenord...
Paulina. Sigge.
Helt rätt. Klassiska.
Yes.
Folkpartiet är förmodligen det parti som Jan Geo hatar mest av alla. Hans böcker har ju lästs av många svenska barn genom åren, men han har faktiskt bara gett ut en enda uttalad barnbok. Den kom 1990. Vad heter Jan Geos enda uttalade barnbok? Även fast de andra då förstås är barnböcker i praktiken. Men...
då har vi tonårsböcker.
Tonårsböcker. Är de som har läst den? Det är en science fiction-historia, rätt
ja,
bra faktiskt.
Ja, det är den, ja.
Handlar om rymdfärder och sånt där. Ingen som kommer ihåg det?
Thanks.
Den heter Gudarnas berg. Med Liberalerna. Liberalerna ställer inte längre upp i kyrkovalet. Men vad heter den nomineringsgrupp som har historiska band till partiet?
Mattias. Är det påsk?
Det är inte påsk.
Nej. Det var typ de enda kyrkovals. Mm.
Fisk.
Precis. Snyggt. Vet du vad det betyder också?
Någonting med frisinnade i Svenska kyrkan.
Nej, men fria liberaler i Svenska kyrkan.
Borde det inte vara mitt emellan snarare en fisk eller fågel?
Kanske piosk.
Påsk och piosk.
Alla har varsitt poäng. Jan Jönsson, känd liberal profil från Stockholm har vi pratat om. Hans tidigare yrke har också omtalats i samband med hans politiska gärning. Vad jobbar
Paulina.
Han? Paulina.
Rektor.
Helt rätt. Rektor och lärare var han dessförinnan.
Mm.
Regeringen Reinfeldt innehöll under sina två mandatperioder 9 liberala eller folkpartistiska ministrar. Den minst kända är sannolikt denna som var Sveriges högskola- och forskningsminister mellan 2009 och 2010. Vad hette denna liberala minister?
Paulina. Tobias Krantz.
Oj, är du folkpartist eller?
Mm.
Regeringen Bildt innehöll 4 folkpartistiska ministrar. Vad hette sjukvård- och socialförsäkringsministern?
Paulina. Det var ju Bengt Westerberg.
Nej, det
han
var inte.
Nej, han var socialminister.
Han var socialminister.
Just det, det är
sjukvårds- och socialförsäkringsminister.
Mattias, var det Birgit Friggebo?
Nej, det var det inte. Hon var invandringsminister.
Och sjöng.
Ja,
hon sjöng. Nej, denna man hette Bo Könberg.
Könberg.
Vi konstaterar att Paulina leder på 3 poäng, Mattias 1 och Tove 1. Idag är det ju vårdagjämningen. Ganska snart faktiskt, klockan 15.46, det vill säga om 20 minuter. Så några frågor om våren. Då börjar jag med följande fråga. Vems musik är det vi hör här? Som då förstås har med våren att göra.
Paulina, är det Vivaldi?
Nej, det är mycket långt från Vivaldi. Lite mer ostyrigt än Vivaldi kan man säga. Här till mina favoriter.
Tove. Är det Grieg?
Nej, det är inte Grieg. Mattias, ska du chansa?
Är det krig?
Nej, det var kulturskymning där. Det här var ju förstås Stravinskis Våroffer. Är den bekant? Uruppsatt i Paris 1913. Påstått efter med samma buberop, men det ska vara en myt. Verkets, det här var den första delen, Jordens tillbedjan, men också själva introduktionen, prologen, är känd. För den spelas med ett instrument som verkligen får använda sitt höga register där. Det är ett träblåsinstrument som på engelska heter bassoon. Vad är det svenska namnet på detta instrument?
Träblås som låter med ljust.
Det är, ni kan få höra lite. Nu kommer ni få höra. Det låter normalt inte så här. Så här låter det när man spelar exakt väldigt högt på det.
Paulina.
Paulina.
Jag har en kompis som lyssnar som kommer bli jättearg över att jag inte kan någonting. Valthorn?
Nej, det är fel. Det är inget träblåsinstrument, tror jag.
Nej, just det. Jag glömde att det var träblås.
Bläckblås.
Ja, det är klart det.
Kan en fagott gå så högt? Jag gissar på en fagott.
Det är helt rätt. Det är då en extremt hög fagott. Det är svårt att spela här.
Det hette inte det på engelska, eller?
Nej, bassoon. Här finns ju faktiskt ett skämt, för jag vet inte om ni minns att jag citerade Paul Weller i början då, sup up your beer and collect your fags. Alla amerikaner tycker det är väldigt roligt att på brittisk engelska heter ju cigaretter fags.
Ska vi fortsätta på det här spåret?
Det ska vi inte. Vi ska lyssna på, vi är kvar på vårdtemat. Och nu vill jag veta från vilken film vi nu hör.
Paulina? Jag vet inte vad jag pratar om, men är det så att det våras för Hitler?
Ja, det är helt rätt. The Producers. Ja. Har du sett den?
Men det är så här, det var möjligt att jag hittade på någonting på Hitler.
Väldigt, väldigt rolig film. Snyggt att du tog hem den.
Ja, verkligen.
Det där med att det våras för, det var ju någonting som alla följande Mel Brooks-filmer fick dras med i sina svenska titlar. En annan som drabbades av samma fenomen var ju Goldie Hawn. Vad hette många av
Mattias,
hennes? Paulina. Mattias först.
Flickan som.
Det var
Eller tjejen Paulina. Som. Tjejen som.
Ja.
Föll över bord.
Exempelvis. Och ibland, Paulina, tänker jag att du skulle ju ha gjort en serie, en svensk version av Tjejen som-filmer. Har du tänkt
ja,
på det?
Ja, det sa du redan på neotiden.
Jag tror det faktiskt. Mm,
det är skämtet har fått vara med.
Ja, det är inte ett nytt sker under solen. Vi konstaterar att Paulina leder på 5 poäng, Tove Skubba på 2, Mattias har bara 1 poäng. Vi ska avsluta med några frågor om året 1995 som SVT har uppmärksammat så flitigt i veckan. 1995 var ett märkligt år på många sätt. Vårt största problem i världspolitiken, det var de franska kärnvapenproven i Stilla havet. Men var det exakt...
Paulina. Mururoa-atollen. Det här var ett riktigt så här, tonårsminne.
O.J. Simpson frikändes detta år från mordet på sin exfru och ytterligare en person. Men vad hette exfrun i förnamn?
Paulina. Nicole.
Oj.
Den 24 januari utses Sveriges första EU-kommissionär. Vad hette hon?
Tove, var det Anita Gradin?
Det behöver du inte fråga om, det var helt rätt. Och så lyssnade vi på den här låten 1995. Sista frågan, vem är det som sjunger? God had a name, what would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Med. Kommer du ihåg sångerskans namn?
Får jag ringa livledaren Peter?
Nej. Mattias, minns du detta?
Nej.
Jag minns låten och vill tillbaka till 1995.
Ja, bra låt.
Ja, mycket.
Joan Osborne hette hon.
Just det. Fast man tyckte att den var väldigt töntig.
För att hon nämnde Gud.
Ja, det är så här, vi svenskar höll inte på så.
Då sätter jag ihop resultatet och finner att Paulina sopade hem det här med nästan bandysiffror. 7 poäng mot Toves 3 och Mattias... En enda poäng. Grattis, Paulina.
Det är inte samma glädje när man inte får dela den med Peter.
Det är ju lite så. Ni har ju blivit lite den här tävlingens, vad ska vi säga, Bernhard och Bianca, fast inte riktigt så. Tvärtom. ni är helt enkelt sura på varandra. Så, när ni vinner. Peter sitter hemma nu och klockar och säger att han hade vunnit med 8-3.
Mm.
Det vet man inte. Jaha, Tove, det var vad jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda?
Vårligt glada och nöjda.
Ja. Stravinsky tog vi inte. Kanske lite beklämmande.
Det känns tråkigt.
Ja. Ska vi ta oss ihop det här då? Eller?
Ja, men vi gör väl det. Det är soligt ute. Det känns som man vill gå ut och få de sista strålarna för dagen.
Ja, det kommer pågå. Solen kommer ju upp några timmar till. Det är faktiskt bara nu en kvart kvar ungefär till vårdagjämningen. Mattias Svensson, tack för att du medverkade i podden idag.
Ett nöje som alltid.
Tove Livendal, tack för att du medverkade i podden idag.
Stort tack, Andreas.
Paulina Neuding, tack för att du medverkade i podden.
Tack för att du fick vara med.
Och vi ska avsluta att som vanligt påminna om att vi har ett bra erbjudande till er poddlyssnare att också läsa Svenska Dagbladet, inte lyssna på den här podden, utan gå in på svd.se/testaledare och beställ en digital prenumeration. Då får ni faktiskt 2 månader helt gratis med tillgång till samtliga artiklar på svd.se och tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får ni dela den här digitala tillgången med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.